Då börjar en spännande del 3. Och då ska vi ta upp de här, det som kom här på rasten, så jag vet inte om alla hör det. Men först är Moiré-effekt. För då är det, det har med rastrering att göra. Och jag tror att även, det är den ena saken. Sen, rastreringsdefekter, skriver jag lite allmänt. För det kan ju vara både det ena och det andra som dyker upp. Och då är det ibland det som Eva sa där, att på en del scanner, det har inte med scannern att göra, utan det har med scannermjukvaran att göra, så finns det alltså korrigeringar för rastrering. Och på lite dyrare scanner så funkar väl det där ganska bra. Men att ska man alltså sen på professionellt scanna in bilder, så kanske man, då kan man göra olika inskanningsprofiler för olika inskanningsmaterial. Och då skulle man kunna tänka sig att man har alltså billigt nödskräpmaterial på dåligt papper, till exempel svartvitt, att man skiljer mellan svartvitt och färg, och man kanske skiljer mellan olika. Men det här första då, Moiré-effekt, för det har med rastrering på ett annat sätt att göra. Och då är det så att det här är en gammal bild, jag vet, det måste vara på det, liksom, det början av det hoppfulla 50-talet, när folk var så här glada för ett glas mjölk. Man ser nästan på minen att det där kan man inte återskapa riktigt idag. Då var ju rastren på ett sätt, linjeraster och punktraster, uppbyggda, vad ska man säga, som rutnät. Och det är därför man mäter rasteren i DPI, dots per inch, hur täta raster. Och då är det så att ju mindre rasterpunkter och ju tätare raster, desto bättre tryck. Det är det som är skillnad, man tar att det ena Svenska Dagbladet, de ligger väl på 70 DPI någonting, eller olika dagstidningar, medan en bok som har lite snyggt tryck, den där kanske, att de ligger på 200 dpi någonting, så att det är, och det är där på så här kurser när man brukar ha de här kvalitetsfaktorn. Nu ser jag att Anders har gått hem, för sånt där han tränar jättemycket på, att om man då ska trycka den här boken med 200 dpi, vi verkligen satsar som är någorlunda, det kostar lite pengar, och man tar ett sånt här traditionellt raster som är uppbyggt på punkter, då skannar man in med en kvalitetsfaktor gånger 1,5 ungefär. Så man alltså läser in, man har en bild som har 300 dpi upplösning för att kunna trycka den med 200 dpi. För då får man ut rastrets optimala effekt. Och sånt raster är definitivt den här bilden. Men så tänkte jag, när vi ändå kommer in på det, kan man ta, och jag har ju lärt er buspropedon, så kan man ta ett annat ord som det kan vara om man kommer på ett tråkigt cocktailparty och vill någonting att reta folk med. Men det är egentligen en matematisk term från början. Jag har säkert sett det här. Stokastiska raster. Har ni sett det? Då kan man ju avdramatisera annars det här ordet, stokastiskt. Vad kan man tänka sig att det betyder? Eller andra vet man, eller också vet man det. Jo, det betyder att man alltså slumpar ut prickarna. Att istället för att alltså bygga upp rasten, ja, nu börjar jag slumpa ändå för att jag är störd. Istället för att ha väldigt systematiskt, ni fattar, så bygger man ett raster där man både storleksmässigt och, ja, nu kan inte jag slumpa på, men man sprider ut dem, man går ifrån det här systematiska sättet att bete sig, då får man ett stokastiskt raster. Och en av poängen med stokastiska raster, det är att då slipper man den här kvalitetsfaktorn. Och för hur jag vill knyta ihop det här med Moiré-effekt, det är att för stokastiska raster så riskerar man inte Moiré-effekter. För att många av de här gamla rasterna, de är verkligen, tar vi igen här, står du still och ritar rakt. Så att om ett raster pålagt på bilden så, då finns det ofta, om man jobbar på tryckeri, att man ser, man ser att man lägger på raster precis som det är tänkt, 0 grader. Men så skannar man in en bild som är rastrerad, och då finns det tabeller på tryckerierna för hur man nästa gång man trycker den ska snurra på rastren i vinklar runt. För att vissa vinklar, då slipper man Moiré-effekterna. Men en Moiré-effekt är egentligen när man alltså har läst in en skannad bild som är rastrerad, och sen så trycker den och rastrerar den en gång till. Då är det att om de här rastervinklarna alltså får som interferens, som man säger så, då kommer konstiga mönster. Det är egentligen Moiré-effekt. om jag kommer ihåg rätt, och det gör jag, tror jag. Men sen finns det ju det här som du med Stockholms någonting på magen, så att hur kan det komma sig att han har fått en, du drar projektorn i grönt där, så, men ofta är det precis som, men det här kommer ibland på TV. Har ni sett ibland när man ser en svartvit film på TV att det kommer alltså gult och blå, gula blåa toner i bilden? Så att undrar om det är samma optiska fenomen här ibland. Men att det här rastreringen hjälper ju till. Nu skulle man ju, om man var, nu har samma ton i håret också. Man skulle kunna tänka sig att om man är väldigt snäll, att skulle man tycka, om man tycker det här är snyggt. Men det är ju inte meningen att det ska se ut sådär. Vi ska se här, om vi får den här bilden. Och det här är ju någonting som är utskrivet på en dålig skrivare. Och det är väl bara att om man tycker att det här är roligt. Annars finns det väl inga större poäng. Men säg att vi får det här som utgångsmaterial. För när man jobbar, det är inte alltid man får bra grejer att jobba med. Utan man säger, nu måste vi lösa, vi har inga. Vi har inte råd att skicka en fotograf. Det finns ingen kamera för lån. Vi måste använda den här bilden. Nu kanske vi ska hitta på någonting roligt. Vi har fått i uppdrag av pubben här nere att vi måste göra någonting av den här bilden. För de ska ha något påskparty eller någonting här nere. Men annars då, om man tänker så här, nu kan vi prova en sak, att det finns ju en massa såna här inställningar, och dels hur många DPI och sen så massa saker. Men en inställning i alla fall vi kan titta på här, det är den här med color mode. Vilka, vad finns det för olika sätt att läsa in bilder? Och då vill jag utgå från att ett bra svartvitt fotografi, som vi har fått en väldigt snygg kopia från en känd fotograf, vi ska in den. Då ska man plocka in den som alltså ett färgfoto, color photo. Och inte börja använda GIF-formatet bara för att det finns en gråskala, för att det är en svartvitt bild. För att vad är skillnaden mellan black and white och grayscale, om man ska lära någonting av scannerteknik? Vad tror ni? Vad säger du, Eva? Exakt, precis. Det första sträckteckning till och med, brukar man säga. Det, och då är, fortsätt, vad är en sträckteckning? Just.
Och det är ju en bra visuell läckning, så får man bara svart och vitt, och det som smuts eller däckväck eller någonting på bilden, så det är den ganska vita.
Ja, visst.
Men grayscale brukar man använda när man svart och vitt.
Ja, de få gråtoner som finns här, att det faktiskt är en skillnad på högdagen i hans hand här och skuggan under halsen eller i håret här. Så då är det gråskala. Men vi kan ju tänka oss, om vi tar gråskala istället för, och det här texten Hans, det är om man vill ha såna OCR-inläsning, att man ska känna igen. Men det ska vi inte ta med. Vi kan ju se om han byter, där ser ni att black and white är lite brutalt. Det beror på vilken effekt vi vill ha, men det där är väl nästan lite för mycket även för pubben här nere. Men grayscale, då blir vi av med färgerna. Men ni ser att alltså, det är inte bara ett färgfenomen. Utan nu vet jag inte, det beror på hur långt nära. Men nu kanske sitter du som tog upp där så nära. Så att, ser att det finns en sorts zebrarandning i hans. Som alltså inte är ett färgfenomen. Utan att det finns något optiskt som beror på rastreringen. Vi ska jämföra här sen med. Hade du ett svartvitt fotografi på en hund också?
Nej, tyvärr det är färg. Nej.
Det är någon som har ett svartvitt foto på en hund. Eller svartvitt. Nej. Men vi ska se. Men i alla fall, om man säger så här. Preview, det är ju att titta på det. Vi kör scan direkt. För att ibland är poängen att man vill köra preview därför att. Ja, nu ser vi ju mannen här ändå. Och om det här skulle gått långsamt, ett sätt att ekonomisera det är naturligtvis att man kan redan här beskära då, att nu läser jag in väldigt mycket vitt. Men jag tänkte att då får jag istället äran att visa beskärningsverktyget in i Photoshop. Jag börjar väl jobba med en del andra bildbehandlingsprogram, så att det som jag fortfarande tycker är irriterande i Photoshop, det är att för att komma in hit och kunna börja jobba, så måste man väl fortfarande alltså. Har man tagit bort det i Photoshop 7? Jag ska se i så fall. Nej. Nu har jag inte plingat där. Jag måste stänga det här innan jag kan börja jobba in i Photoshop. För man undrar varför man inte kommer någonstans. Och det kan man ju diskutera. För att det kunde vara intressant att få börja titta lite grann på bilden och ändå ha skanningsprogrammet kvar. Men om jag ska börja från början säga att det är i Photoshop, om man undrar, för det, jag vet på andra handledningar att frågan kommer ibland. Så det här med olika saker, det finns speciell mjukvara som följer med skannarna, så är det ju. Men vill man göra det genom Photoshop så är det alltså file och import, att man importerar. Och då finns det en massa olika saker att importera. Men den här heter CanoScan, så väljer man den. Det är så man hittar det här. Och då dyker de här sakerna upp. Men okej, vi har fått in det här. Och frågan är, vad ska vi göra av den här saken? Ofta får man ju med kanske lite saker man inte vill ha. Och det finns två sätt att beskära då. Dels finns det ett speciellt crop tool. Det ser väl kanske lite snitsigare ut. Då behåller man så att man kan sitta. Frågan är hur mycket vi ska ha här. Så att vi ska ha. Ska man titta, är det bra? Och det som man, nu behöver man inte vara så orolig längre i Photoshop. Men jag vill ändå komma tillbaka till det här jag sa förut. Att behåll för all del ursprungsbilden. Och gör en dubbelkopia. Innan ni börjar sen göra så mycket saker. Nu är inte det här en av de mer värdefulla bilderna i mitt liv. Så att jag kanske byter mot min egen moral här. Men alltså har man en värdefull bild så se inte till att ni pajar den. Men det har ändå blivit mycket, mycket lättare här i världen. För att om jag sen då går vidare under image-menyn eller bildkropp, beskär. Så finns det ju nu i Photoshop för att bara några versioner sen. En fråga till er, om man går ner och sätter sig i en datorsal här. Vad är det för version på Photoshop nu? Det är det, okej, vad bra, för det är samma som jag har här. Då är man någorlunda. Men en första grej, förutom att man skär bort en massa skräp så här, så kan man ju tänka sig att det är crop tool. Man kan även ta den här, vad är den som fanns från början, att man istället vill ha bort lite till. Vandrande myrstigen säger den, eller gummisnodden, den har många namn. Men att man lägger en beskäringsram och sen image och crop. Och sen så är det väl några saker. Jag visar snabbt, för sen kan man gå vidare med de här övningarna och se hur gör man det här i verkligheten. Men alltså under mode, och det här kan man också gå och göra om mellan RGB, smyk, och då är grejen att RGB det är för skärm och smyk är för tryckeri. Och vi kan hålla kvar här med grayscale ett tag, för att det jag ville visa egentligen är under adjustments, korrigeringar. Det är där man kan göra väldigt mycket. Och till exempel de här enkla sakerna. Om vi nu vill göra någonting åt den här rätt gräsliga bilden vi har fått, så kan man ju prova med såna här gamla klassiska trick att göra den lite ljusare eller mörkare. Det kan ju vara ett sätt. Och sen så kontrasten här. Men nog ser han bra räfflad ut både här och där. Det man skulle kunna tänka sig är kanske att vi, när vi ändå har honom, vi gör om honom till RGB, för vi tycker att det här ser så hopplöst ut, så vi kan väl ta och bruntona honom eller blåtona honom eller någonting. Och då skulle man kunna gå in här på UV saturation till exempel. Och det som kanske inte får plats, eller det får inte plats i den här föreläsningen, för att när jag var här förra året så var det de sa, vad som jag missar här, men det får inte plats tidsmässigt, för då skulle jag stå och prata så att många skulle bli irriterade. Det blir nog ändå för att jag håller på så länge, men lite grann om färglära. Men RGB-modellen är ju, eller vad säger du?
Det finns en jättebra PDF-format om färglära som Adobe själv har
att det vore trevligt. För att det finns, jag vill bara presentera en film, men precis som Sun säger där, så är ju alltså RGB-modellen. Säg snabbt du då, som kan, vad står de här? Eller det vet ni många av, det vet du också. Ja visst, och att det är en additiv färgmodell, att man lägger ihop de här värdena. Och sen så finns det väl en till som jag hoppas. Ja, smyk. Och det sa jag, då är det ju alltså, men det här heter ju samma på engelska. Det är väldigt praktiskt. Red, green och blue.
Men de här heter ju alltså, ja, förutom det blir fel där, men cyan och magenta kan man ju säga, cyan och magenta, på lite slarvig svenska i alla fall. Men y-et är naturligtvis yellow. Vad är k-et då? Ja, key color. Att man har svårt att visa mörka toner annars, och därför lägger man på, det är en gammal grej från tryckerin, att man gör en färgseparering. Man delar upp bilden i cyan, magenta och yellow. Men sen lägger man en svart plåt i botten för att få riktig musk i bilden. Sen finns det väl en färgmodell till. Mitt förslag är att ni har ju så här diskussionsform i någonstans inne i första klass, det är inte så. Du skickar in den här länken. Så ska jag också, om jag får tillåtelse, förra året kom jag inte in där, men jag orkar tvinga Lena att släppa in mig. Så kan vi samla ihop lite sådana här länkar. Och jag tänkte bara ta upp en till, för det brukar vara så här lite kul i Sverige, då kan man ju ta upp det något helt annat. HSB, har ni sett den? Ja visst, och då är det, vad är Dewey då?
Ton.
Ja exakt, som tonart. Key Newey heter väl det här hårdrockbandet. Saturation, det är ju mättnad. Och brightness är ju ljusheten. Men, ja, här har vi då med Dewey, saturation och brightness. Ja, vi måste ju naturligtvis. Det, tack för det här tipset. Han kan ha suttit och... Nu börjar ju hända saker. Och då är det ju självklart att grundtonen här spelar roll. Så här såg det väl ut 1947, strax efter kriget. Lite ljusare kanske vi ska ha honom. Nattnaden. Se vad... Riktigt snyggt lär det inte bli här direkt. Men sånt där kan man väl latcha med. Det är ju en sak. Och sen så kan vi väl ta och hämta in en helt ny bild som kan vara vit. Så kanske. Och om vi har en lila bakgrund här så kan vi väl ta och titta på en annan kul. Det som brukar gömma sig bakom färghinken, det är ett gradient tool. Då kan man ju få de här där, att man kanske vill göra en, vi är verkligen desperata för vi behöver pengarna från det här jobbet. Vi vet att bilden är bara skräp. Vi måste försöka trixa till det på något sätt. Och sen om vi tar den här och checkar drinkar här och image och rotate canvas. Och då finns det de här jämna 90 och 180 grader av dem. Men de är för alldagliga, för vår smak. 12 grader, det låter väl bra, tror jag inte det. Så. Och sen så kanske vi tar och... Trollspöt har väl varit lite magiskt genom åren. Då är det så att man kan... Magic wand. Det ser ju ännu där ut. Förlåt, här på min dator ser det någorlunda bra ut. Tro mig. Titta. Men alltså jag har inte kollat här. Oj, nu fick jag en chock alltså. Oj. Nej, jag tror vi ska lägga ner det här. Jag ska inte bli så långvarig. Men vi visar trådspöt i alla fall. Hjälp. Jag vet inte om jag ska skylla på projektorn eller. Och då kan man göra så att vill man ha bort det här vita, bara ha ut honom här. Så nu markerar jag allt vitt. Men då är det att select. Allt är valda. Så tar jag inverse. Jag vänder på den här masken. Så. Och sen så kan jag ta såna här gamla klassiker som edit och copy och gå över hit, Ctrl-V, och så klistrar jag in honom igen. Ja, där ser det fortfarande inte bra ut. Usch. Ja, jag vet inte om jag ska tvinga fram, men jag får titta här. Men sådär, och sen så kunde vi tänka så att vi tar och provar det här, hur bra det blir. Eller ett trick om man vill hålla på finlira, vad jag ska visa här, så är att den bästa vännen här ofta är ju förstoringsglaset. Att man alltså förstorar upp. Om man till exempel vill göra saker som att... Ja, man tycker att han är ju lite för orakad här. Då finns den här. Du brukar alltid någon bli... Ofta är det någon som brukar bli irriterad på mig. Smudge tool. Men det är för att jag har jobbat i fotolab, att jag är van att retuschera med pensel.
Nu finns det nya saker, men vill man liksom bara kladda bort grejer som, så kan man ju alltså ta den existerande färgen och dra över den och ta bort de defekter. Där var en lite sån här dammkorn och sån lite sådär. Ni förstår. Man skulle till och med kunna ta hans väldigt glada min och försöka jobba upp den, eller jobba ner den kanske, så han skulle se lite mer sur ut. Och det är så här de gör ibland. Men okej, okay, vi struntar det där. En bra grej är, man kan ju liksom förstå jättemycket, och sen vill man tillbaka då, så är det ju alltså view, hur man ser på bilden, att actual pixels, så kommer jag alltid tillbaks där. Och nu börjar vi få fram någonting som är riktigt gräsligt. Och då ska vi väl bara göra det riktigt fult innan vi lägger av. För att är det någonting så, alltså, att texten ofta är viktig, gå tillbaks till alltså textverktyget där. Och nu är det alltså inbyggt många saker, som här till exempel sharp, crisp, strong och smooth. Och det är väl lite typiskt också Photoshop. Är någon som förstår vad det här syftar på till vad vi har pratat om tidigare här på den här genomgången? Ja, visst. Visst. Och det är nästan lite överlyx att man har alltså strong, crisp, sharp och smooth. Men det finns fyra. Och skillnaden är egentligen väldigt liten. Men jag kan välja en av dem där, smooth.
Det är så skillnad om du har väldigt små teckenstift. Det börjar redan 10%.
Att det inte syns någon större skillnad?
Det går inte att använda smooth. Då blir det jättekul.
Ja, okej, okay, okej.
Okay. Ja, du skriver med en bokstav.
Ja, och som man sammanfattar så är det så att det här smooth, då ska man upp i en teckengrad så att det går. För att nackdelen är att när man är ner på 9 punkter, då kan man ju alltså, tycker jag, ska man ställa sig frågan, ska jag ha anti-aliasing överhuvudtaget egentligen? Tycker jag personligen. Men okej, okay, vi tar och skriver någonting här då. Se, 36 punkter, det lär väl synas. Och vi kanske kan, här kan man växla färger, och vill man ha något annat så här finns ju just en HSB, UV Saturation Brightness. Man kan sätta de värdena, och man kan sätta det i RGB. Vill man ha riktigt, riktigt vitt, jag vet inte varför vi vill ha det, då sätter jag om här så att det blir 255, 255, 255. Då är det så vitt som det går. Sen att det ser lite annorlunda ut, det beror på lampan i projektorn här. Men vi ska komma till en helt annan. Påsksoda, det är den nya drycken här som vi ska lansera. Och då kan man ju sen här flytta runt den och så. Och nu är det mycket bättre i Photoshop. Så man behöver nästan inte visa det här. Men för att det kommer inte upp någon skylt som skymmer, utan man ser vad man gör och sådär. Jag tycker att, ja, där är det som allra bäst. Påsksoda Light. Men det är inte det här som egentligen är poängen, utan det jag vill visa, det är här layers, att man har alltså under en speciell palett för olika lager. Så att även när jag skrev 2 gånger, påsksoda ligger i ett eget lager och light ligger i ett eget lager. Det är därför jag kan alltså flytta om det här var för sig. Och det här är liksom början av att det finns positiva saker med lager, att man delar upp det helt enkelt. Bakgrunden har ett eget lager. Och sen kan man alltså här klicka om så att, du ser, nu vart bilden för första gången bra. Kanske det där vi skulle fundera på vad som slutresultat. Men jag kan alltså dölja de enskilda lagren. Och så jag kan även koppla dem till varandra. Och jag kan göra, det finns en massa fiffar. Men det viktigaste kanske då, om man ska in i AutoWare, när bilden inte funkar, så är det då att vill man använda det här PSD-formatet, då får man gå här på layer, det heter lager på svenska, och sen så köra flatten image. Och då förstår man ju vad som händer. Så, då ligger alla i ett lager. Ja, tänk att försöka ta betalt för den där. Men jag tror vi kanske, med tanke på tiden här också, vad säger ni? Ska jag ta resten av föreläsningen istället? Och sen så kan vi göra så att där såg vi, du lovar att lägga in alltså länkarna till de där färgmodellerna, så ska jag lägga in lite länkar som går till övningar i Photoshop. För att det är mycket roligare att göra det här själv än att jag ska inte sitta fram och ha kul. Men för det första betalt så ska det ni som ska försöka få roligt istället för jag ska ha det. Åh, jag tror inte vi sparar den där faktiskt. Hej då. För att vi måste ju ha lite tid till för det är bara text och bild fortfarande. Och det som får lite stryk här på slutet, det är ju alltså rörliga bilder, video då. För att förra året så försökte jag även visa premier på den här tiden. Och det blev för kort tid. Så att som en JPEG gjorde jag inte. Men ja, en sak som kanske det man skulle säga med Photoshop som den här växlings... Sen går vi över till ljud. För att, vad heter alltså Photoshops tvillingprogram? För att om ni på egen hand går vidare och tittar i böcker sen så kan det ju stå såna här saker som kan verka lite förvirrade. Virrande. Och jag har sett en del förslag på att man kanske skulle bara bygga ihop dem till ett enda program. Och idén kanske inte är så dum, men om vi har Photoshop, vilket program, om man betalar med alla de här pengarna, vilket program får man på köpet då? Säg högre då. Ja visst, Image Ready. Och här är ju uppdelningen då. För då kan vi ha den här lite uppdelningen som har följt oss idag. Det är att Photoshop, det är det klassiska för som har funnits länge. Och då är ju det mer inriktat på tryck. Medan Image Ready är för nätet. Det är där man kan göra såna här saker som, det finns en övning på det, man vill göra rollovers, så det finns inbyggda funktioner på att göra animerade giffar och sånt. Jag ska bara gå tillbaka till Photoshop för att visa en liten sak, för att det är så här Adobe har tänkt. Men de får en massa brev så säger de så här, kan vi inte sluta med det här tjafset och alltså smälla ihop de här till ett program? För att en väldigt stor del av funktionerna är precis de samma. Men grejen är så här att om man öppnar en bild här. Som till exempel. Här är en gammal som har hängt med länge. Ducky. Man blir alltid lika glad när man ser Ducky. Men den här ankan. Då är det så att om jag till exempel gör så här att jag tar och. En annan grej, det är den här färghinken om man ska visa någonting. Paint Bucket Tool. Och sen tar vi tycker att det är lite för fånigt med den här. Vi tar nog riktigt nu inför påsken som ska synas. Sådär. Det där kan ju framkalla migrän hos känsliga människor. Eller hur? Men då vill vi gå vidare. Och då gör det så att här nere, det är så tanken är, att här flippar man om. Och det är det som ska vara poängen då. Att man alltså, det här man förstår att ramminne är någonting bra. När man kommer in i den här världen. Bildbehandling, ljudredigering, ännu mer videoredigering. Här är 256 megabyte RAM och det börjar bli litet, eller man skulle gärna ha lite mera. Men grejen är då att då kan man här, och sen så om man går tillbaks till vad som helst egentligen, man kan dra ett streck här bara eller vad som helst. Så där. Så är alltså bara ända, sen ska jag stänga ner det här, så är det så att då hänger det med mellan programmen. Så att man ska jobba parallellt med de båda programmen. Men jag tycker väl inte att kritikerna har helt fel. Och det är de här växlingsknapparna. Det är därför de här knapparna här nere ligger här. Att jag skulle inte må jättedåligt om man smällde ihop det till ett enda program. Nog om ankor och Photoshop. Nej, jag vill inte spara den här. För nu ska vi över till ljuddelen. Och då är det så här då att en dator arbetar mest med samplade ljud. Och nu tror jag så här, förra året hade jag en lingvist som gick på de här kurserna. Men hon är inte här i år. Men samplat, det är väl ett okej svenskt ord att använda nu, är det inte så? Jag tror till och med att det står i Svenska Akademins ordlista. På samma sätt som att deadline står där mera. Numera också. Men i alla fall, vad betyder sampla? Det är det som är det viktiga, inte om det är ett bra ord eller inte. Samma som på engelska. Jo, man tar stickprov. Om man alltså har ett analogt ljud. om du sjunger och jag vill spela in dig som vi gör här, så har jag ställt in den nu på, vi ska komma till det, men att någonstans så handlar det om en digitalisering, att de analoga sakerna, precis som jag skannar in bilder, att när hemska pappret, det är en analog sak som vi digitaliserar, så ska vi göra samma sak med ljudet. Det analoga ljudet ska bli digitalt ljud. Och att ljudfiler skapas med samplingsfrekvenser. Och då betyder det, hur ofta tar man sitt stickprov? Det finns en norm. Det här var väl alltså holländska ingenjörer som räknade ut en gång i tiden. Och en del tyska var med också. Det är därför som... Vet ni varför man får plats med så mycket som man får på en CD-skiva egentligen? Jag tror det är där som tyskarna har med i alla fall. Jo, det menar jag att man ska få in hela Beethovens nionde symfoni. Det är så man satt det. Men så bestämde man att det här räckte då. 44 kHz, vilket är väldigt många per sekund. Det är CD-kvaliteten. Och då kan man återuppge upp till 20 kHz, vilket ska alltså motsvara den gamla hi-fi-normen då. Men då finns den här frågan kvar. Övertonar gör musiken njutbar? Om det är så eller inte. Det är det här som man bråkar om. Kanske gör fortfarande. Men man kan hålla med om att om man tar och lyssnar på en del CD-skivor som alltså har gjorts om, som en gång är inspelad för vinyl och sen gör om dem till CD, så lät det rätt risigt i början. Nu har det blivit bättre och bättre. Och egentligen det här rena, den här tekniken, den kommer på en bild lite senare. Men den bygger på 16 bitar. Nu för tiden, när det är också Beethoven. Det är absolut inga tystnad att jag tycker om Beethoven väldigt mycket. Så mycket så att jag har kört stråkkvartetter av Beethoven som inspelade på 60-talet. Då har man alltså nu med 24 bitar försökt man få så att det ska låta bra när man flyttar över till CD-skivor. Men det här då, som ska ligga på nätet, när jag pratar, det spelar jag in med 8 bitar. Därför att så njutbart är det inte. Nej, men att tal hanterar man annorlunda. Men frågan är hur mycket man alltså förlorar på att klippa här vid 20 kHz. Det finns ju operaälskare som de är värda jättemycket pengar. Sådana gamla stenkakor som går på 78 varv. Så när de är tillverkade med shellack. Man tog skalet från en sån här skalbagga. Det är nästan pervers. Men de är alltså med Maria Callas och de här stora sångerskorna och sångarna, så de går för jättepengar på auktioner. Och de människorna, då skojar man inte om sånt här, att det inte spelar någon roll vad man bryter frekvenserna. Men det är väl öronen, det tror jag är lite grann hur man är van att lyssna på musik och sånt, och man störs. För jag kommer till en grej lite senare. Men en annan faktor som påverkar ljudkvaliteten, det är lagringsformatet. Och vi kommer ju till samma paradox, att storlek och, ska säga, fler bitar, bättre kvalitet, större filer. Det är precis samma sak när det gäller bilder. Och även video sen, även om jag inte pratar så mycket om video. En bit ger ljud eller icke ljud. Så kan man ju bygga tjuvlarm eller någonting, att det bara låter. Och sen då de här 16 bitarna, att de ger, för det är 2 upphöjt till 16, 64k. Och det är egentligen att man så många värden. För att, till skillnad från det här som jag precis suddar ut, som vi ska ta och skriva tillbaka sen. 8 bitar. För då har vi de här 256 värdena här igen. Om man alltså mellan 0 hertz till de här 20 kHz. Om man bara i 254 var lite olydig. Så. Om man då spelar in ljud med 8 bitar. Om man bara hela det här, för det är ju ett väldigt stort. Och ner till 0 hertz. För det handlar om att de här analoga ljudvågorna och vad de beter sig. På hur många ställen, om man delar upp det här spektrumet i 255 nivåer, digitaliserar diskreta nivåer, så blir det ju så mycket större om vi bara har 255 nivåer.
Om vi har 16 bitar och får 64K-nivåer, då kan vi alltså ta, för att det handlar om att om vi har ett ljud som ligger precis här, har vi så här grova intervall, då måste vi bestämma, ska vi ta det dit eller dit? Men har vi alltså mycket fler nivåer, kanske det handlar om att ska det dit eller dit? Och då får vi mycket mindre fel.
Lite förenklat, eller mycket förenklat.
Jag tror du väntar lite på det där.
Vikt på mellan 0 eller 20 kHz eller mellan...
Alltså det är inte det man representerar på med bitarna. Utan det är ju... Är det inte signalstyrkan och amplituden som representeras med bitarna och så frekvensen blir hur ofta samplingarna är istället?
Ja, alltså, jo, vi ska se om du tänker. Det är alltså, samplingsfrekvensen är ju klart, det är därför det här, det är därför Nyquists samplingsteorem gäller, för att du måste alltså sampla dubbelt så många gånger som för att få frekvensen.
Nära gränsfrekvensen får du styrkan 2.
Men att om bitrepresentationen, det styr ju hur många diskreta du kan dela upp det på. Men, ja, vänta, om vi tar vågen, ja, ska vi tänka göra
det? Rita vågen istället.
Ja, om vi ritar ut vågen så är det så att då är frekvensen är ju alltså tätheten mellan. Tätheten är alltså beroende på samplingen. Mm. Men det är alltså amplituden här. Det är den här, ja exakt, för att jag ritar... Jag ritar rätt men säger fel. För att det är ju, frekvensen är här emellan, ja. Frekvensen är våglängd. Så att den riktningen är alltså beroende på samplingsfrekvensen, ja visst. Och det är alltså den styrka, för att det här, skillnaden mellan det här ljudet och det här ljudet. Då säger vi att våglängden är lika, och är det samma, så att vi hittar en ton här, ett strukna H eller vad som helst, så är det samma ton. Men att det här är mycket tystare än det här. Och då är det egentligen att... ja just det, granulariteten. Skillnaden mellan det och det. Det är ju att... I den riktningen så blir... Vi har en... Om vi vill ha just den amplituden här. Innan vi kommer hit. Så att vi kommer från vågen. På det sättet, ja. Vi ska alltså, här ska vi bestämma just hur stor den här är.
Så är det då att
istället för att få det grova hoppet så blir det ju så. Och då kan vi mycket mer exakt bestämma den där. Men det är precis samma sak, för att på det, om vi sänker bitrepresentationen, då tar det stryk i den riktningen. Men sänker vi samplingsfrekvensen, då tar det stryk i andra hållet, åt andra hållet. För att det jag gör när jag spelar in här, dels så sänker jag den här från 16 till 8 bitar. Sen tar jag bort en kanal så det blir mono. Och sen så gör jag om de här 44 kHz sänker jag också. Ja, bra. Visst. Tack för det. Så att så här då. Precis som inspelningen. Att det talade ljudet brukar lagras med 8 bitar. För att... Och sen finns det alltså avancerade ljudformat som har mer än 24 bitar.
I pratsammanhang så går man på 96 kHz
och 4 bitar. Ja, så gör man ju på kvalitetsinspelningar. Och även när man alltså tar gamla analoga nu och vill behålla det bra.
Man importerar det till det. Sen så bearbetar det, masterar det i det formatet och sen...
Och då finns ju de som sagt emot det och säger att men slutresultatet på CD blir ju ändå bara 16 bitar. Men man kommer inte ifrån att, och det blir samma som bilder och ljud är ganska lika, för att man kan den här supersamplingen, det är även när man läser in bilder, så är det att har man en högre bitrepresentation än man ska använda, så behåller man alltså det hela kontrastomfånget och kan ändå leverera en bättre slutprodukt.
Så att det finns ju mycket som talar för att den här första CD-normen är alltså en förenkling som inte höll riktigt, va. Och de som ändrar på det här, som gammal laserdiskfantast, måste jag nästan försöka få med det. Det kommer alldeles strax. Men om vi börjar här med hur det här hänger ihop. Var med och kolla med nu, för jag har pratat för mycket den här veckan. Jag kan säga mer tokigt. Men samling av tal, då räcker det med alltså strax under 4 kHz. Och det är till exempel telefonerna, så ligger man mellan 400 till 4000 Hz. Men då finns det vissa ljud. Vilka är det? Fritz. Är det R och... Det finns vissa av våra ljud som klipps. Och det är därför vi inte låter exakt likadant i telefon som när man pratar live, om man säger så. Men det är ändå en väldigt rimlig förenkling för att ekonomisera här. Och han som kom på det här, det är Nyqvist, står det alltid. Men han hette Harry och han var väl... Jag tror hans föräldrar var svenskar som utvandrade till USA. Men det är i USA vid något universitet när han kom fram till det här samplingsteoremet, som egentligen är väldigt enkelt. Och du ska, det du ska sampla då, för då är jag inne på det som händer i frekvens tätt den riktningen, att man ska ha alltså dubbla frekvensen för den ljudfrekvens man vill återge. Och lite över lägger man sig, lite över den dubbla. Så att 44 000 kHz ger de här 20 kHz. Men tar man då ljud mellan 0 till 4 kHz, så kan man sampla med 8 kHz. Och då är det så mycket som 8000 gånger per sekund. Så vi fattar att det är liksom, det krävs en precision i, man får liksom en respekt för inspelningstekniken. Som man kanske glömmer bort nu för tiden. För det är liksom ofta att man trycker på en knapp bara. Det är väldigt lite som vi. Men de som väl drev på utvecklingen här. Alltså Dolby Digital. Som AC3 kallas för ibland. Eller DTS. De här Digital Theater Sound. Ja, det ska inte vara något H där. För det är amerikansk, japansk det är det. Och. Ja. Om man då ska gå tillbaka till vår vän internet. Så är det ju alltså lagringsutrymme, att det här blir ju skrämmande. Och det var väl när jag jag bodde på Gotland, då hade vi såna här otroligt snabba bredband som kopplade in, mycket snabbare än här, de är fortfarande lika snabba. Och då var det väl att man inte tänkte sig på, för det var en kille, han bodde ut på landet och han hade väl 28 modem, det har man inte så mycket, men då skickade såna här hela filmer till honom och han hade ju bara problem med att försöka radera allting, för han kunde aldrig se det. Och det kanske finns lite grann kvar, jag vet inte, när den här mintkursen gick första gången, då var det under 5% som hade bredband. Sen har det gått upp över 10 och nu börjar man prata om det är 15 eller 20 eller om det är över 20% som har bredband i Sverige då. Men fortfarande så är det liksom, det måste man komma ihåg om man då ska ut på nätet och göra saker, att det är en minoritet av befolkningen som har bredband. Men här då, lagringsutrymmet, A gånger B gånger C. Samplingsfrekvensen spelar ju roll. Representationen i bitar och antalet kanaler. Så tar man bort den ena och kör mono, sparar man genast hälften. Och att 166 k per sekund, det blir rätt mycket. Och det där är väl en sanning som man inte kan ha med på bilderna varje år, att hårddiskarna blir större, men problemet kvarstår väl till viss del. Lite sådär med olika filformat, för det här var ju i programmeringsvärlden hänger det här fortfarande med väldigt mycket, där AU, och det är alltså ett 8-bitar som kommer från Unix-världen, från Solaris operativsystem som Linux nästan har slagit ut nu. Men Solaris var jättestort bara för att exklusivt och dyrt och allt. WAV-filerna är ju väldigt vanliga, 16-bitars. Det kommer från Atari-världen från början, om jag minns rätt. Men har väl, är väl mer klassat som ett Windows-format. Atari-datorerna var ju väldigt bra på ljud annars. Och AEF, eller med den stavningen från maktvärlden. Och sen det här icke-samplade ljudformatet. Då kan man ju ha ett erbjudande bara, om ni vill komma till en kille. För att jag brukar liksom annars, när jag kommer hit till Midi, säga lite grann bara. För att jag tycker det är kul att lärsa mig det här, men jag är inte jättebra på Midi. Här tror jag på Mint, den sista föreläsningen på Mint, föreläsning 5. Då kommer en kille som, han är här ute i Kista nu i den här nya företagskuvösen. De ska leverera framtidens teknik. Han heter Jonas Edlund. Han fick, de hade i stadshuset har de en gång om året. Så delar de ut pengar till de som har kommit med kreativa nyskapelser. Heter det väl. Och han fick nu alltså 100 000 för sitt musikalisk morfning håller han på med. Och han jobbar med Midi då. Och det är sånt som i datorspel, att om arg person A jagar liten skrämd person B, så kan man alltså se till att man läser av i spelet hur ju närmare, som när Tom och Jerry jagar varandra ungefär, ju närmare de kommer, ju mer hotfullt det är, desto mer hotfull blir musiken. Och sen om man kommer närmare någon sak i spelet, så kan man liksom påverka med alltså tonbredd och tonhöjd, tonart och olika klanger och sånt. Och det visar att man kan göra väldigt, väldigt mycket med det här midi-filer. Och det här är väl programmerarnas drömmar, att man är uppe liksom, istället för att sampla ljud, för där, då så jobbar man med styrsignaler, så man skickar ut information till ljudkortet.
Det är ju större på mitten av 90-talet när det inte lagringsutrymmet.
Ja, det är väl en förklaring. Men att det finns vissa tillämpningar när det kan vara lite känsligt med lagringsutrymme fortfarande. Sen vet inte jag i ärlighetens namn att det är väl inte många syntpoppare kvar här nu. För att när ni gamla för första gången jag hade sådana kurser. Alltså är det det? Okej. Okay. Jag ska aldrig nu uttala om Depeche Mode. För det har jag vetat. Sånt gör man inte ostraffat. Men här ser man väl, när man pratar om ljud, för då är det ju ofta att de som gillar sån här syntmusik, för där är det ju att syntarna har ju en koppling till ja, Kraftwerk var ju här nyligen, ja. De gamla glada gossarna. Medans alltså att de här som gillar Neil Young, de gillar ju mycket mer det här med att man inte ska kvantifiera för mycket. Och att, för att, om man säger så här, vad är nackdelen med midi-ljud? Det kommer på nästa bild. Om man ska hålla på med musik. Eller?
Alltså de låter inte likadant överallt.
Nej, det är visst. De är små och snabbladdade. Och de är så här, de innehåller inte själva musiken, utan styrsignaler till ljudkort eller synthesizer. Och sen så är det så att det här är väl ett faktum också, att det är väldigt enkelt att omvandla till notskrift. Men man blir hårdvaruberoende, och sitter man och utvecklar, för det ofta är det problemet att de som sitter och gör såna här saker, de har själva jättefina fin utrustning i sin dator. Men kommer man ut sen på ett väldigt primitivt ljudkort, så är där har det beroende av ljud. Men att röster funkar ju ingen vidare, va?
Fast de ganska många grejer har ju mjukvaru midi synthuppsättningen, som alla de här winnan på mediaspelaren så har de också. Att de kan spela midi-filer och implementera hårdvaran.
Ja. Det är väl att om man från programmeringssynpunkt, men ja, visst. Men själva rena midi-formatet är ju ingen vidare för sång i alla fall.
Nej, just det.
Eller det är ju egentligen
sång går inte alls för.
Får man lägga till en sångare på ljudkortet och så. Men ska vi ta den här som man inte behöver säga, för det här är ju nästan alltid ni bättre än vad jag är på, men MP3 har ju verkligen sådär, och det är från början MPEG layer 3 då, och den här killen, Karl-Heinz Brandenburg från Fraunhofer Institut i Tyskland, kom ju på det här. Men att det här är ju också en komprimeringsalgoritm då, som har ju blivit otroligt populär. Och sen har man i Tyskland gjort några tester då med människor som, och jag undrar varför jag aldrig får komma och lyssna på sådana saker. För att det vill jag ändå påstå, att jag hör skillnad på MP3 och om man inte har komprimerat. Jag tycker speciellt på klassisk musik så är det här som höga toner i diskanten. För att när det försvinner så tar det ju stryk.
Men grundgrejen ska vara att plocka bort de frekvenser som örat inte hör. Och sen ta bort frekvenser med låg volym som slås ut av närliggande frekvenser med hög volym. Vad menar man med det? Jo, då menar man så här att en fridfull sommarmorgon någonstans ute på landet så kommer det en mygga kan det vara på sommaren, ja, uppe i Norrland, som surrar så. Och då ligger den någonstans i en frekvens här. Det är inte helt otänkbart. Och sen kommer det en helikopter och åker över. Och myggan finns kvar hela tiden, för den flyger mycket långsammare. Då är det så att en grundtanke med den här komprimeringsmetoden, det är då att under tiden som helikoptern är här och överröstar, så tar man bort informationen för myggan. För myggan hörs inte, den drängs då i av den otroligt mycket i amplitudled. I den ledden så är ju helikopterns ljudstyrka mycket starkare. Men det här då, delade meningar om kvalitetsförsämringen. Men alltså, ett bevis för det är ju att han har ju fortsatt att jobba. Och det här nya sättet att sälja musik på nätet, det är ju den här AAC, Advanced Audio Encoding. Och det är väl två grejer som jag tror att han fick mycket mer koll på, och många andra, för det är många som har liksom jobbat framåt, att de fick forskningspengar. Det är att dels så vill ju skivbolagen ha en standard som går att kontrollera, som inte är så lättspridd. Men sen vill man även ha en standard som låter lite bättre än MP3. Men här brukar det alltid finnas en MP3-fantast som säger så här att det hörs ingen skillnad. Men jag tycker det råder väl delade meningar. Och jag tror att det kan vara lite skillnad om man lyssnar på drum and bass och eller flöjtkonserter.
Det blir fin musik.
Vad sa du?
Den fina musiken.
Nej, men jag har en lillebror, han lyssnar jättemycket på sådana. Men han kör väl jättemycket på MP3. Men att det, jag har suttit och testat. För sen är det ju, ska man titta på MP3 så är det då alltså att det finns olika komprimeringsalgoritmer. MP3 är inte riktigt enhetligt heller. Och det, jag tror att det är samma som med JPEG egentligen. Att när man försöker spara för mycket utrymme, då straffar det sig. Så tar man en väldigt skonsam MP3, så är det inte så stor. Men i alla fall, där ni ska hålla på i AuthorWare och Director, så funkar både WAV-filer och MP3-filer. Det är kul. Och det går även att använda filmformaten. Och ibland, man kan alltså lägga bara ljud i ett filmformat också. Man kan spela en MOV med bara ljud. Så att AuthorWare är väl ett trevligt verktyg att testa alla de här grejerna på här. Och sen bara så här att jag har pratat mer och mer om det här skrymmande. Men det är ett genomgående problem är att det tar väldigt mycket plats. Och när man kommer till video så blir det ännu mer. För jag testar nu på, när jag spelar in en sån här föreläsning, så genom att jag sätter ner till 8 bitar och istället för de här 166 k per sekund, jag försöker komma ner till 16 k per sekund, så kan jag landa någonstans på 12 megabyte på 3 timmar. Men jag kanske ska prova på det nästa fredag. Fast jag tycker inte om det. Och spela in mig själv med video. Och då blir de här 12 megabyten 12 gigabyte. Och jag tänkte bara konstatera en gång för alla att se mig, det tillför ingenting. Så att det är bättre att se de här bilderna och lyssna på mig. För att när jag går och viftar med en pekpinne, det är egentligen bara desinformation. Men återigen, min vän, internet och olika typer av komprimering, så är det för filmer, rörlig film, inkrementell uppdatering som vi tecknade filmer. Det är som när Musse Pig en gång i tiden, jag tror att det var Walt Disney som hittade på den här, att om Musse Pig springer över en, eller vem som helst, en sån här detaljerad sak, springer över en bakgrund som är på något sätt innehåller kanske ett träd på något sätt och sen så kanske en sorts, ja, någonting, vad som helst, så kan man säga att om den här personen springer över den här bakgrunden, så
så behåller man bakgrunden. Om man tänker filmrutor, tänker en hel filmsekvens. Så behåller man, man återanvänder bakgrunden och så uppdaterar man bara personen. Det är principen för inkrementell uppdatering. Förenklat. Och sen interlace, som är en tv-teknik, att man alltså lurar ögat genom att inte visa hela bilden på en gång, utan att man visar filmen. För hur blir det när man fotograferar av en tv? Om man går ner på slutartider, som är ju den grej som man har glömt bort på digitalkameran, tycker jag. Men om man tar en kamera och man kan styra slutartiden, så är det att ska man ha en tv-bild som ser bra ut, då måste man gå ner på minst en 1/15 sekund för att få med båda persienvarianterna av en tv-bild. Annars får man det här konstiga flimret som man ser när nyhetsreportrarna filmar av en dator eller någonting sånt där. Och då kan det vara interlacet. Ja, två vanliga digitala videoformat för datorer som fungerar på både nätet och i ert authorware. Det är de här då. Move från Apple, Macintosh-världen. AVI, Windows, Microsoft. Och sen lite det här då, med strömmande media. En populär teknik på hemsidor som fungerar både för audio och video. Och då är det ju så här att den tanken här. För att om man tänker så här att om man lägger ut 12 gigabyte en hel föreläsning, hur många orkar hämta hem det? Och då är det ju så att istället, eller framförallt att istället för att slippa den här plågsamma tiden när allting hämtas hem, så är principen att man via nätet, man klickar på en länk, startar man den här hämtningen, och samtidigt som filen hämtas hem så spelar man upp den. Det är grundidén med strömmande media. Och då kan man göra, om Real Media har de kört på, nu gick de killarna hem som igår internetprogrammering 3. Men jag tror att de är på väg att byta där i år, för att de vill göra det här i Java istället. Men om man har alltså en fil.rom, metafilen, det är egentligen den man länkar till, och i den filen så säger man att vilken fil ska gå vidare och hämta hem själva, starta den här strömningen. Så att man gör i två steg. Och vill man testa det här, för att nu jag bara kollar på er, ni kommer ha tillgång till Premiere-programmet också. Ja, det är Lena ordnar det. Tjaka lite annars så går hon och hämtar det. För att då är grejen att samma sätt som man har hållit på med bitmap-grafik i Photoshop, vektorgrafik i Illustrator, så är Adobe Premiere programmet för alltså rörliga bilder. Och det som jag ändå vill pusha lite grann för, det är att nu har det blivit bättre och bättre. Man kan även göra lite ljudredigering i Premiere. Och i nästa version av Premiere, som inte vi vill ha köpt hit till DSV än, som blir bättre, mer proffsigt, men även svårare att lära sig, så ska man väl lägga in det här ljudredigeringsprogrammet som har hetat Cool Edit. Jag tror att Adobe har köpt rättigheterna. Så att den här sista delen när det gäller både audio och video, så är det väl Adobe Premiere här som ni kan latcha med sånt. Eller också, finns det något bra, riktigt bra gratisprogram för ljudredigering? Det kan ni lägga in i den här debattgruppen. Jag skulle vilja ha något bra nytt till MIMP där också. Kan ni berätta det? Ja, sen egentligen de som står här då. Det första, typografisk handbok. Om man tycker, vill kolla läsa mer om text, teckensnitt, textformatering, står jättemycket om det. Digital bildbehandling. Konkurrenterna från Södertörn där. Den är verkligen omfattande och bra. Och lite grann den här tidningen då. Digital foto. Ren webbdesign. Webdesign in a nutshell. Den är illen på där. Digital multimedia. Jag tycker det var så bra så den ska bli kursbok på min i år. Och sen så den här lite fluffiga holländska saken där. med ganska allmänna designidéer. Den där som fick inte vara med, för den är för svårläst. Och då var det några här som förut tyckte att här är länken då. Och där ligger även bilderna, och tänkte även prova att lägga ut de här och se hur bra det går att lyssna på det vi har spelat in också. Men det var några som tyckte att det var svårt att komma igång med de här övningarna förra året. Och då finns det garanterat, jag gick ner på Bura Bo på ett café så att jag läste en sån här tidning som gav verkliga, det här är mer rena nybörjar tips tycker jag. Sen går den här killen lite längre, men han är lite ful, han vill börja ta betalt, han vill liksom bjuda på lite grann, och sen vill han, sen har jag tjänster som kostar pengar, säger han efter ett tag. Men han, båda de här vann i någon sån här omröstning att hur startar man med multimedia, och någonting som är riktigt lätt att lära sig, och det tycker jag är inte fel. Jag tycker att det är lite roligt att alltså Skolverket, som under så många år har liksom haft verkligt tråkstämpel i Sverige, att de gör någonting, är det väl roligt? Och det är inte bara om bildbehandling, utan det är om ljud och allt möjligt. Men det finns säkert jättemånga mer. Men jag tycker att det, vill man komma igång snabbt och någonting som funkar för den här kursen, så kan det väl köra om. Sen så är det dags att sluta, klockan är 4 snart.